favoriter.
Här är det två skolbibliotekarier som delar sin tid mellan kommunens 9 skolor och man annonserar efter en till. Skolbibliotekarie Anette Widenberg Helgesson är nöjd med upplägget.
Vi skulle ju jättegärna vilja träffa eleverna mer och det är det som kommer bli skillnaden när vi blir 3 stycken. För det är det man behöver lära känna eleverna och veta vad de vill ha, ungefär vilken nivå de är på och deras intressen.
I juli i år blir det lagkrav på att skolor ska ha bemannade skolbibliotek. Men P4 Gävleborgs kartläggning visar att Nordanstig, Sandviken, Hudiksvall och Ovanåker har skolor som helt saknar skolbibliotek. Och nästan alla kommuner har skolbibliotek som antingen är obemannade eller har obehörig personal. Anette Widenberg Helgesson.
Utbildningsnivån i Gävleborg är ju relativt låg jämfört med många andra delar av Sverige. Och därför är det märkligt att man inte tidigare har satsats på skolbibliotek.
Josefin Nygren, P4 Gävleborg.
Det avslutar Kulturnytt.
Och här är Ekot. Liverpools borgmästare uppger nu att 4 personer har mycket allvarliga skador efter att en bil igår körde in i en folkmassa under firandet av fotbollsklubben Liverpools Premier League-titel. Totalt så skadades 47 människor, varav 27 fördes till sjukhus. Den 53-årige britt som körde bilen har gripits. Motivet är oklart, men enligt brittisk polis så utreds det inte som terrorism. De svenska hushållen är fortsatt pessimistiska till hur det går för svensk ekonomi och även för den egna plånboken. Lika pessimistiska faktiskt som under den stora finanskrisen år 2008. Där det visar siffror från Konjunkturinstitutet och där är Alvin Kainelainen generaldirektör.
Självklart så är det oroande att hushållen är så pessimistiska kring det ekonomiska läget.
Hushållens syn på ekonomin i nivå med hur det var under finanskrisen 2008 när Sverige snabbt drogs ner i en djup lågkonjunktur. Men nu är inte ekonomin alls i det läget.
Vi tror till exempel att den stora diskussionen vi hade i Sverige kring matpriser i början av det här året har påverkat. Storleken på den här nedgången kanske kan handla om att hushållen har blivit mer nervösa i största allmänhet och svarar kanske liksom lite större skillnader än vad de har gjort historiskt och att man är då framförallt väldigt rädd för prisökningar.
Trots det här så finns det tecken på att hushållen börjat öka sin konsumtion. Och prisökningarna, inflationen, var i april bara marginellt över Riksbankens mål om 2%. I Konjunkturinstitutets mätningar kan man också se att företag inom detaljhandeln inte heller tror på lika stora prisökningar som förut.
Det här är ett bra tecken för att det här kanske är första tecken på att priserna inte kommer öka lika mycket framåt och därigenom så kanske hushållningen också kan känna lite mer tillförsikt.
Reporter här, Olof Winblad. 4 personer har gripits misstänkta för mordförsök i Malmö. Polisen larmade strax efter klockan 11 om en skadad man i en lägenhet. Skadorna bedöms vara orsakade av ett vasst föremål och mannen var talbar när han fördes till sjukhus, där rapporterar P4 Malmöhus. Misstankarna mot en man som anhölls misstänkt för mord på häktet i Uddevalla har försvagats enligt åklagaren. Det var i helgen som en man hittades död på häktet. Och mannens cellkamrat kom att misstänkas, men nu har anhållandet av honom hävts, där rapporterar P4 Väst. Polisen i Tyskland har slagit till mot en hjälporganisation som sagt sig samla in pengar till krigets offer på mark som Ryssland ockuperat i Ukraina. Den tyska polisen tror att de här pengarna istället används till att finansiera det ryska styret i området. I Argentina så har regeringen nu ratificerat beslutet att lämna Världshälsoorganisationen WHO. Beskedet kom i samband med att USAs hälsominister besökte Argentina. Det var Ekot med Johan Westerberg.
P1, Sveriges Radio.
Det handlar bland annat om Sveriges största avrättning i Vetenskapsradion historia om en liten stund.
Hej, jag heter Pernilla Wadebäck och är reporter i nya podden Brottsutredarna.
Ungefär här möter jag då rånarna när de kommer in. Pistolen, att hand mot huvud, nacke och så pistol.
Brottsutredarna finns i appen Sveriges Radio Play och vi släpper nytt avsnitt varje måndag klockan 6 på morgonen. Välkommen att lyssna på Brottsutredarna.
Nu Vetenskapsradion Historia. Programledare Tobias Svanelid.
We have thousands of people that are some murderers and some drug dealers and some of the worst people on earth. But some of the worst, most dangerous people on earth. And I was elected to get them the hell out of here. And the courts are holding me from doing it.
But even given those numbers that you're talking about, don't you need to uphold the Constitution of the United States as president?
I don't know.
USA befinner sig i en konstitutionell kris enligt många bedömare. Och i Vetenskapsradion Historia uppmärksammar vi institutionen som vill gjuta olja på vågorna. Men vi börjar i den största massavrättningen i Sveriges historia. Jag heter Tobias Svanelid. Det var den 1 juni 1675, för exakt 350 år sedan, som 71 personer marscherade upp mot sin dödsdom på Bålberget i Kramfors, anklagade för häxeri och trolldom. Det är Sveriges största avrättning i fredstid och en massavrättning som ger svallvågor än i våra dagar. Tillsammans med historieguiden Håkan Sjöberg begav sig Urban Bestadius ut på en vandring i de häxanklagades fotspår. En vandring som börjar vid fängelsehålan.
Här hölls då de här fångarna, alltså främst kvinnor då, som hade blivit dömda i rättegången 1674 för trolldomsbrott och umgänge med djävulen och resor till Blåkulla. Och här fick de sitta ifrån, alltså i oktober hölls den här rättegången. Och här satt man ända en del till mars 1675 och ända fram till 1 juni när den stora avrättningen skedde. Så att det är ju bra lång tid, halvår här i en sån här källare i den här svåra tiden. Det var ju missväxt och hungersnöd och det är ovanligt stränga liksom, väderlek, för den lilla istiden var ju väldigt påtaglig just den här tiden. Så att det var ju svårt att ordna, så att det var ett elände för människor. Och sitta här då, utstött ur gemenskapen, hatade de pesten här i en källare. Det är liksom, det är nästan ofattbart.
Ja, och framförallt ofattbart idag, för när vi står här nu, jag menar vi har en åker framför oss och sen har vi den här skira vårgrönskan, björkarna som börjar slå ut här i ljusgrönt, varmt fågelkvitter. De satt här vinterhalvåret, snö, becksvart ute, svinkallt helt enkelt.
Ja, och sen var det också att de var ju så många, 71 stycken, som skulle då få mat av sina anhöriga. Och sina anhöriga, de var ju utstötta, de var ju hatade, de hade skymfat landet och sina familjer. De hade ju haft sex med djävulen. Så man kan ju bara tänka, ja, de fick väl, och om det ens fanns inget att äta.
Ska vi ta och gå in och se hur det ser ut?
Ja då, det ska vi göra. Ska ta fram min ficklampa.
Och det är två trä... Ja, det är en port, två trädörrar med järnbeslag, stora järnringar. Och så kommer man in i ett rum där vi... Ja, nu är inte vi jättelånga, någon av oss två. Det är nätt och jämnt så att man kan stå upprätt här.
Ja, ja, det är bara någon decimeter upp till taket.
Men när man kommer in här nu så är det först en halv som kan vara 2 gånger 4-5 meter någonting, va? Och så öppnar det sig en öppning till vänster och en öppning till höger. Och det är becksvart. Nu tänder du ficklampan. Ska vi gå in och se hur det...
Vi
går in här, ja. Går inte vänster. Oj. Ja, nu går det inte att stå upp. Jo, det är precis att det står, går att stå upp.
Ja, det här är ju en sån här källare med som en valv. Det
luktar grotta här inne.
Ja, och det här var ju, det är ett fantastiskt bra sätt att lagra då, rotfrukter, sylt, allt sånt där i den här miljön. För här är liksom när de är välskötta och fungerar, då håller den en jämn temperatur genom året.
Men alltså här inne trängdes då, i de här två rummen, för det finns ju ett till likadant här, då trängdes de, det är svårt att förstå, 71 personer. Hur sjuttsingen fick de plats, tänkte man? För det här rummet inte heller, det är stort som det här första rummet ungefär.
Ja, vad kan det vara? Det är 5 gånger 4 meter någonting. Här på golvet då. Men det är ju inte säkert att samtliga satt i just den här källaren. Det fanns ju fler källare. För det här var ju som sagt missväxt, hungersnöd, så att det var nog inte så mycket förråd i källarna faktiskt.
Och de satt så här inne i mörkret och kylan var då från oktober ända fram till juni?
Ja, det är ju faktiskt så att det är 9 stycken som tas ut redan i slutet på mars för att avrättas. Sen är det 62 stycken som avrättas 1 juni.
Du Håkan, alltså, trots att det är en försommardag, strålande sol och varmt, så här inne, så kylan skär genom märg och ben. Ska vi gå ut och ställa oss på utsidan istället?
Ja, det kan vi göra.
Och en kanske lika vacker försommardag för 350 år sedan så öppnades alltså de här dörrarna och de här kvinnorna släpades ut till Torsåkers kyrka. Vad var det som hände där?
Ja, där skulle det hållas fångepredikan. Och så fick man då också tillfället att göra den här viktiga ritualen. Ta nattvarden och få förlåtelse sina synder. Rädda sin själ undan evig förtappelse. Det var jätteviktigt för människor. Då förlät ju prästen dig. Han var ju förlängare från Gud. Han förlät dig dina synder.
Och vad hände då efter att de har varit för Torsåkers kyrka?
Ja, då blir en lång Golgata-vandring upp till avrättningsplatsen på Bålberget. En halv mil ungefär.
Ska vi ta och vandra en bit i deras fotspår?
Ja, det kan vi göra. Ja, vi gjorde stopp här i Torsåkers kyrka. Det är ju en gammal plats. Torsåkers kyrka är ju uppförd någonstans tidigt 1200-tal. Och platsen är faktiskt ett hov. Och ett hov var ju ett gammalt sån här kultplats under hedna tiden. Och nu hör ju också namnet på socknen här, Torsåker.
Och den här kyrkan spelar också en viss roll i berättelsen som vi ägnar oss åt idag. Det här häxmorden för 350 år sedan.
Ja, det var ju det här pastoratet, eller det här gäldet som man kallar på den här tiden. De här tre socknarna, det var Torsåker, Ytterlännes och Lilla Dal, nuvarande Kyrkdal, som var inblandade här. Och här satt alltså kyrkoherden Vatrangius som styrde just det här gäldet. Och så hade han också ner Ytterlännes sin hjälppräst och Laurentius Horneus, en grym och hård präst faktiskt. Som har, ja, de här två prästerna sticker faktiskt ut som dåtidens häxjägare faktiskt. Tack vare dem som är hysterin fick den här omfattningen i den här bygden. Mitt under den här hysterin, det var ju väldigt liksom rabalder i hela landet. Och det var ju många kvinnor som var änkor tack vare krigen, när männen försvann och svåra tider. Man måste skicka ut ungarna och fick ut och tigga. Och den ryktespridningen, fantasierna, den svepte ju fram som en dimma överallt där. Och det här varit också för många ungdomar ett sätt att förtjäna pengar och mat. I och med att man hade det här hotet, man kunde peka ut kvinnor. Och så var det två grabbar ut från Nordingen, alltså ut vid kusten. Som hade fått lurat i prästen att de kunde se ett märke på kvinnor som hade varit i Blåkulla. Där djävulen märkte sin boskap. Och det var ju osynligt för vanligt folk. Men de här grabbarna övertygade prästen att det här kunde de se. Så han anställde de här två grabbarna. Visgossarna, inte för att de var visa och kloka, utan för att de kunde visa det här märket. Här utanför kyrkporten. Och så samlar man, jag är inte säker på att man samlar hela gället, alltså både från Dal och Ytterlännes till moderkyrkan, men det är inte otroligt. Och så in i kyrkan, folket, och så har prästen en hård predikan där man läser en speciell häxbön som man var anmodad att läsa. Och sen då kommer folk ut på kyrkbacken här i den porten i vapenhuset, och där står de här två grammarna på pass, och så kanske en notarie som har en penna och papper, och så börjar man stryka upp hettan på kvinnor. De gifta kvinnorna har sitt hål dolt och pekar ut det märket, så får kvinnan upp i sitt namn, och då får hon ställa sig på ena sidan vägen. Och så till slut kommer också prästfrun, eller prästfruarna ut. Och den här Hornéus, den här hårde hjälpprästen, kaplanens öster Britta Rufinus, kommer ut. Och så är pojkfan där och stryker upp hettan på prästfrun och pekar på ett jävligt märke och får en smäll liksom i ansiktet med kinden, så han får på ryggen i gräset. Häpen, säger grabben. Vem har så här kraft i sin arm? Ja, det är jag, säger kvinnan. Jag, Britta Rufinus, och jag är gift med honom där. Och så pekar hon på arbetsgivaren. Och pojken blir orolig och säger liksom, åh, ursäkta nådiga frun. Solen, det var solen som spelade med ett spratt. Så käringar, prästfrun klarade sig undan den här utpekningen. Kanske till och med kom av sig lite grann här på kyrkbacken. Det är just en sån grej man berättar som har hänt här utanför.
Men alltså, mer än så, djupare än så gick ändå inte häxtron, utan att när de pekar ut fel person, då var det en örfil, och så var det inte mer med det, för det var ju totalt omöjligt.
Ja, det var när det gäller prästfrun.
Och vi stannade till här vid Torsåker kyrka på väg upp till Bålberget, men det var också här som de här kvinnorna som avrättades då för 350 år sedan stannade till för nattvarden.
Ja, visst. Så gå in i kyrkan för att se hur den ser ut. Ja, nu är vi inne i Torsåker kyrka. Och här hade man ställt i ordning just för nattvardsgången och så den här fångepredikan. Och här inne vart ju kalabalik 1 juni då. Det var 62 stycken som skulle avrättas. Kanske hade man trott att de här 9 offren som togs ut redan i slutet på mars, att det skulle räcka och släcka blodtörsten hos överheten och prästerna. Nej, här upptäcker man plötsligt att nej, det är vår sista stund i livet. Så här roptes himmelskriande hämnd över de som orsakade deras död. Men här hjälpte varken rop eller tårar.
Så det var här, först inne i kyrkan vid nattvarden, som de förstod att nu väntade deras avrättning.
Ja.
Men hur gick det till här inne då, vid de här händelserna?
Ja, jag är inte riktigt klar på hur många de satt med under den här, jag vill säga högtid, det var ju inte. Alltså, hur många som satt där utav resten av befolkningen. För det var ju många, det var 62 människor, mest flest kvinnor i ett uselt tillstånd efter så lång tid, skitiga och bedrövade, alltså mentalt, alltså mentalt utslagna helt enkelt. Samlarna kom in genom dörren, och så när alla var inne då drog vaktmästaren en bomb för dörren, bom, så ingen skulle kunna smita ut. Och sen antar jag att prästen höll en predikan och berättade om vilka skurkar de hade varit. Och sen då får man gå fram då, en efter en, och ta nattvarden. Och på ett vis då erkänna det brottet som man inte hade begått. Man var ju oskyldiga.
Och vad hände efter att de hade tagit nattvarden här?
Då var man utföst av kyrkan ungefär som en boskap. Och utanför väntade män, söner, anhöriga med bilda spetsgård. Och sen vaktstyrka med vassa vapen kanske, eller vassa granstörer som var vässade för att skydda de här. Dels att de inte skulle fly, men det tror jag var helt omöjligt i det tillståndet de var. Och så alla kände ju alla. Men just skydda dem kanske från resten av befolkningen. De här var ju hatade. Och sen började den här mödosamma vandringen, och Golgata-vandringen som jag kallade den för, upp till berget, till Bålberget. Några kunde sjunga en psalm som de sjöng till ända och sen upprepa den. Många dånade av trötthet och dödsängslan. Det kan man ju förstå. Och med var de anhöriga där och slet upp dem och knuffade vidare i den här högen.
Ska vi gå i deras fotspår?
Ja.
Thank you.
Ja, men vi är på stigen upp till häxberget som jag hellre kallar för Bålberget. För det har jag aldrig funnits några häxor. Utan det är Bålberget som gäller för mig.
Det är svårt att ta in. Jag har nämnt det tidigare vilken fantastisk försommardag det är idag. Alltså det är en sån kontrast, den här pastorala idyllen. Och så dessa kvinnor då som du säger stapplade och släpade sig upp hit till sin egen avrättning.
Det var nog så det var. Utmärglade, skräckslagna, påknuffade av sina anhöriga om man inte gick tillräckligt fort.
Ja, och det är också så svårt att ta in att deras anhöriga då verkar ha trott på de här anklagelserna. Alltså det, snacka om att liksom strö salt i såren, att deras egna män och barn då bidrog till den här avrättningen.
Ja, det är också en grej man måste tänka på. Alltså här är det kvinnor som blir utpekade av sina barn, sin man, grannfruar som man har umgåtts med hela sitt liv. Så att det är liksom mörkrets mörker.
Efter att ha suttit då sen oktober inspärrade i en kall och mörk källarhåla, fängelsehåla. Men alltså, om du skulle beskriva, vad kan man tänka sig att det var för scener som utspelade sig här då för 350 år sedan?
Ja, gråt och klagan och hårda ord och knuffar. Och
då är vi uppe på toppen av berget, avrättningsplatsen. En gles tallskog, klipporna kommer i dagen, men lite bortanför här så är det lite lingon och blåbärsris ser ut som. Och en vidunderlig utsikt, man ser bergen runt omkring här och så vatten här nedanför. Och bakom dig, den stora minnesstenen. Mm. Här brann häxbål 1675, kvinnor dog, män dömde, tidens tro drabbar människan, står det. Hur gick avrättningarna här uppe till?
Det var ju under ledning av borgmästaren i Härnösand. Och här uppe hade man också förberett sig med tre bål. Ett bål för varje kyrka. Och jag tror att bålen var påbörjade och materialet fanns uppe här. För att varva kropparna och veden. För att det här är ju... I Sverige hade man ju då att man blev dömd till yxa och bål, alltså halshuggen och bränd. I Europa, alltså under 250 år, var det ju levande bränd. Och då gjorde man upp ett bål, satt upp för på en stege, sen tippade man stegen i elden. För det är ju inte så lätt att komma nära en eld. Tänk på ett majbrasa. Det vill man inte vara allt för nära, för det blir utan ögonbryn. Men här skulle jag kunna tänka mig att de gjorde så att man avrättade folk, la dem på respektive bål, eller ja, bål som tillhör en av kyrkorna då. Ytterlännes bålet, Torsåkers bål och så Dals bål. Och så när allting var klart då hade man kropparna på ett ställe. Om man tänker sig en vanlig, ordinär avrättning för trolldom, då gjorde man ett bål, så kunde man göra en avsats på bålet där man placerade stupstocken. Så man kan lägga halsen mot. Men här hade man varit listig, för det var tre bål uppe på berget, som jag säger. Och så hade man placerat stupstocken nedanför bålen, så inte det myckna blodet skulle försvåra antändningen av veden, beskriver Jönsson i sin avhandling. Och när fångarna kommer hit, då resten av befolkningen hamnar nedanför. Och sina vittnen ska titta på. Och jag skulle tro att man har offren bakom bergkanten här i någon inhägnad.
Det går en liten sänkare som man kan liksom stå lite dold där nästan.
Ja, jag skulle tro det, för att slippa få någon masshysteri när man ser avrättningarna. Plocka fram en efter en av kvinnorna hit. Och så läser säkert pressen någonting över dem. Och så hämnar med händer på böden och hans drängar. Då som sagt slet man kläderna utav den dynga särken av kvinnorna. Och det fick man stå naken. Och det var också fruktansvärt. skymfande helt enkelt. Och sen då brer han ner de halsen då, mot sina stupstocken på böden och upp med yxan. Förhoppningsvis värdeslipade, det tror jag det var. Men att böden var nykter var viktigare. Och så tjock, huvudet rullade undan. Och då sprutade den 4,5 liter blod i kroppen. Och så var de här då och tog den sörliga huvudet och kroppen på respektive mål. Och så här gjorde fram hela tiden. Och där nere står ju folk och tittar på. Och jag skulle tänka mig att det var många scener där nere. När man ser sin hustru och svärmor bli avrättad. På min familjelinje så har jag en av de största utpekerskorna. Alltså, som pekade ut 33 människor.
En släkting till dig?
Ja, en släkting med Karin Ersta. Hon pekade ut, alltså hon bodde här i Dal. Pekade ut 15 kvinnor i Dal. 17 stycken nere i ytterlänet där hon var född. Och det var mamma och 5 systrar. Så här karl nu, han står här på berget bland folket och ser då hur hösten och 6 döttrar blir halshuggna. Hur känner han sig, kan man fundera. Och sen alla stackars barn och ungdomar som har varit med i det, är ofta tvingad att peka ut. Det är deras lott i livet att ha den här skammen, skulden resten av sitt liv. Du vet, de var så stränga de här prästerna, speciellt Hornéus som jag berättade i kyrkan. Att de fick order då, stiftsledningen och annat, att de ska rida ut i byarna inför att trolldomskommissionen kom hit. Att få fram alla som har utpekat att få dem att erkänna. Och för att stärka upp det då skulle de tvinga många av ungdomarna, barnen vill ju inte alls vara med och peka ut mamma och stora syster och mormor. Nej, då tvingar de dem. De tog ner dem på isen där man hade gjort en vak. Och så band de rep runt mina på ungdomar. Tryckte ner dem i vatten. Pressade in dem i iskanten. Skendränkning. Ja, då får man ju erkänna utpekande. Utav dels utav de som har varit i vatten. Men även föräldrarna som står på iskanten och tittar på.
Men efter den här avrättningen då för i dagarna 350 år sedan. Alltså hur levde minnet av det som hände? Hur levde det kvar här i trakterna och hur levde det kvar idag?
Ja, det har ju måste ha varit en fruktansvärt stort trauma. Man brukar säga att var 50 kvinnor i det här gällde när pastoratet blev avrättad. Lilla Dal där man hade ungefär 135 vuxna, alltså över 15 år, där nästan 40% av de vuxna kvinnor var avrättade. Men samtidigt var det ju så i Sverige som en grej av den här stormaktstiden att det var ju ett överskott på kvinnor. 18 till 45 års åldern säger man att det fanns dubbelt så mycket kvinnor som män.
För att männen var ute i krig?
Ja, precis. Så att det fanns ju så fall kvinnfolk att ta utav. Men sen samtidigt ska man ju läka såren. Det här var ju byar där man kände varann. Man gifte in sig med varann. Man var faddrar till varandras barn. Alltså det var läkas, men sen även det trauma som har funnits i generationer. Därför tror jag också att det försvann ur medvetande avrättningsplatsen. Ingen ville veta om det. Det var ju hemskt. Alltså, hur fan kunde vi vara så tokiga?
Det sa guiden Håkan Sjöberg och det var Urban Bjørstadius som vandrade med honom uppför Häxberget i Kramfors. 350 år har nu alltså gått sedan Sveriges största massavrättning i fredstid. Vetenskapsradion historia heter programmet och vi lämnar häxprocesserna nu för att istället rikta blicken mot våra dagars häxjakt. För så har den kallats, Trump-administrationens jakt på och cancellerande av meningsmotståndare. Och det är genom att bända på den amerikanska konstitutionen som Trump arbetar på att tillskansa sig mer personlig makt och omtolka 100-åriga grundlagar. Adam Hjortén är historiker vid Uppsala universitet och har tittat närmare på den amerikanska konstitutionens historia och på den institution som idag arbetar för att väcka amerikaners medvetande om sina grundlagar.
Konstitutionen skrevs 1787 och det är, man skulle kunna säga att det är två saker. Dels så är det grundlagstext, så att det är en lagtext som fortfarande är den. Texten själv säger att det är the supreme law of the land. Det är en lagstiftning som trumfar all annan lagstiftning, inklusive då på delstatsnivå. Så det är den lagstiftning som gäller för i grunden då för hela landet. Det är det ena. Och sen så, vad den gjorde 1787 är också att den skapade det amerikanska politiska systemet. Mm. Så den skapade systemet med en maktdelningsprincip, till exempel mellan då kongressen, lagstiftande församlingen, högsta domstolen, den liksom juridiska grenen, och sen så presidentämbetet och det exekutiva grenen. Så att i grunden är det de två sakerna, det är lag och det skapar det politiska systemet.
Och det här är ju, vad jag begriper då, ett verkligen ikoniskt dokument i USA, förstås än idag. Jag tror även många utanför USA nästan skulle känna igen den på håll. Man ser ju den här, de här första orden, formuleringen we the people, vi folket, och bara hur man liksom ramat in det här urdokumentet idag. Beskriv, vad finns den här konstitutionen numera?
Ja, originaldokumentet finns i amerikanska nationalarkivet, National Archives, som är en... huvudbyggnaden ligger mitt i Washington DC på The Mall. Och det är liksom en så här, ny klassicistisk tempellik byggnad där man kan gå in, och sen så finns det en jättestor rotunda mitt i det rummet som är som ett sakralt rum. Mm. Och längs med väggarna där så finns det tre dokumentsamlingar som ligger i såna här display cases.
Mm, som ska vara skottsäkra och klara, vadå, kärnvapenattack.
Ja, men det sägs så, det vet inte om det stämmer, men det kanske det. De är i hög säkerhetsnivå i alla fall. Inne. Och det är då självständighetsförklaringen från 1776, det är konstitutionen, och sen ser det också The Bill of Rights, vilket är de 10 första tilläggen till konstitutionen som antogs precis bara åren efter att konstitutionen skrevs, som är i princip samtidigt.
Och det här är en plats dit, ja, men man tänker amerikanska skolbarn, men egentligen vilka amerikaner som helst förväntas och faktiskt besöker då, och ja, tänker jag, känner stor andakt när de går in i det här rummet och ser de här dokumenten.
Absolut, det är ett rum som den känns verkligen sakral och nästan kyrkligt när man går in där. Och som du säger så är det ju amerikaner som kommer dit, men det är också en stor turistattraktion att gå dit och se de här dokumenten. Så där finns de, och det visar också, det här är någonting jag brukar säga till mina studenter, just att be dem fundera på var den svenska konstitutionen ligger någonstans. Vilket museum finns den på? Eller vad kan du se den utställningarna? Och alla ser alltid ut som frågetecken.
Ja, det gör jag också nu, kan jag säga.
Ja, för givetvis så finns det ju ingen sån plats.
Nej.
Den svenska konstitutionen har liksom inte den typen av betydelse som den har i USA. Och förut, och det säger då någonting om en tredje betydelse som konstitutionen har, vilket är en kulturell betydelse. Konstitutionen har också blivit ett kulturarv. Framförallt från så där slutet av 1800-talet och sen så fram till idag. Och det gör också att konstitutionen då, den finns som originaldokument där i det här utställningsrummet. Men sen så finns ju också, precis som du sa, man känner till det här we the people-orden, de första orden i konstitutionen. Och de finns ju på nästan allting som en turist kan köpa när man besöker Washington eller Philadelphia. På muggar och på tecken och på kuddfodral och på tröjor och pennor och allt vad det kan handla. Liksom.
Vad slår det an för sträng då skulle du säga hos amerikanerna när de tänker på sin konstitution?
En är ju att det är ett väldigt centralt dokument för den amerikanska medborgerliga nationalismen. Det finns vissa symboler som är oerhört viktiga i den här föreställningen, just om att vara amerikan, det är att liksom acceptera olika typer av värderingar om frihet, om demokrati, ett rättssamhälle och så vidare. Och där är självständighetsförklaringen väldigt viktig, som just det här dokumentet som liksom borgar för frihet i USA. Och sen så då konstitutionen, som också är ett oerhört viktigt symbol och oerhört viktigt dokument när det gäller tanken om den långvariga amerikanska demokratin.
Så lite grann att vara amerikan, det är svaren på den frågan, vem man är, hittar man kanske i konstitutionen på ett eller annat sätt?
Ja, men det är, många skulle ju säkert hävda det i USA. Och samtidigt är det precis det där idag som är lite, som skaver lite. För att konstitutionen är ju då ett dokument som under de senaste decennierna inte minst, konstitutionen har alltid liksom, varit ett omdebatterat dokument. Och det har också förändrats väldigt mycket, ska man komma ihåg. Efter inbördeskriget, slaveriet avskaffades. Och den ursprungliga konstitutionen accepterade slaveriet som institution, till exempel. Så att den har förändrats, vilket är viktigt att komma ihåg. Men under de senaste decennierna så har det också riktats en ny form av kritik, som man kan säga, mot konstitutionen. Att den kanske inte är särskilt välfungerande, att den inte representerar amerikanska folket på ett särskilt bra sätt. Och att vissa av de de fri- och rättigheter till exempel som finns där, till exempel det andra tillägget som mycket känns som Second Amendment, som handlar om bland annat att rätten att bära vapen, att det har liksom framkommit en diskussion om huruvida det är ett föråldrat dokument. Hur väl fungerar konstitutionen idag? Hur väl fungerar den amerikanska demokratin idag? De typerna av diskussioner centreras kring konstitutionen.
För det pratas ju idag i ett Amerika under Trumps ledning att det här landet USA befinner sig i en konstitutionell kris. Vad skulle du säga som historiker har grottat ner dig i konstitutionen och dess historia då, hur den debatteras idag? Vad är det för konstitutionella kriser egentligen som pågår just nu?
Ja, just idag så handlar det ju väldigt mycket om att Trump försöker att utöka presidentmakten på olika sätt. Och Trump försöker ju göra vissa saker för att ta sig själv mycket större makt. Kongressen här har inte satt emot särskilt mycket. De har ju själva verket avsagt sig ganska mycket av den makt som de har. Kongressen är den lagstiftande församlingen. Det är de som har liksom sitter på pengapåsen med skattepengar till exempel. Men Trump har försökt att göra så att det är liksom han och presidentämbetet som ska ha makt över ja, vissa saker som kongressen ska ha makt över. Men det som framförallt har liksom frammanat en potentiellt då konstitutionell kris är att han inte heller har lytt domstolen. Han har inte lytt vad domstolarna säger, deras tolkning av konstitutionen. En sak som han försökte göra med en executive order väldigt snart efter att han blev president här i januari i år är att skriva en executive order om att medborgarskap inte ska ges från födseln, vilket det enligt konstitutionen faktiskt är, birthright citizenship.
Ja, precis. Är man född i USA, så står det enligt den amerikanska konstitutionen, så blir man amerikan. Alltså oavsett om man vill eller inte, om man säger så. Då man kan ju vara på genomresa och råka vara född där, då får man amerikansk medborgarskap.
Ja, men i princip, då blir man amerikansk.
Så har det varit i alla fall.
Ja, och han då skrev den här executive ordern och förklarade att så är det inte längre. Men grejen är att en president kan inte själv ändra i konstitutionen. Det är en ganska komplicerad process att göra det. Så att mycket av det som Trump har gjort nu i början av sin presidentperiod har varit att utmana konstitutionen på olika sätt. Och det som då har frammanat de här diskussionerna kring en konstitutionell kris är att han och administrationen inte alltid har verkat lyssna på domstolarna som har sagt att han har gått för långt.
Du har ju tittat närmare på en institution som verkligen, kanske mer än någon annan i USA, bryr sig om den här konstitutionen. Ett museum får man nästan kalla det för, även om man kan bedriva väldigt bred verksamhet i Philadelphia, som väl också kan sägas vara liksom, ja, konstitutionens hjärta och kanske hela USAs hjärta på något vis. Berätta, vad är det här för institution egentligen?
Ja, Philadelphia vill gärna framställa sig själv som nationens vagga. Och den här museet som det faktiskt är då, heter National Constitution Center, det nationella konstitutionscentret. Det grundades 1988, precis ett år efter 200-årsjubileet.
Just det.
Och instiftades av kongressen och av president Reagan. Det öppnade 2003. Och det ligger då i en park utrymme i centrala Philadelphia som kallas Independence Mall. Och den här stora museet då, som är en liksom grå granitbyggnad, väldigt stor, modernistisk, har museiutställningar om konstitutionen, konstitutionshistoria. Den ligger precis norr om, blickar ut över det som kallas för Independence Hall. Den här gamla byggnaden där konstitutionen skrevs och också självständighetsförklaringen då skrevs under. Och,
Ja, det är verkligen ursprungsplatsen egentligen för USA kan man säga, som det här museet är inrymt vid. Mm. Vad vill man göra då på det här museet? Och framförallt i våra dagar när konstitutionen är i kris.
Ja, museet kom till för att dels liksom då, hylla konstitutionen och hylla den konstitutionens historia och plats i USA. Och det är uttryckligen, det är det som står i kongressens dokument som skapar den här institutionen. Att det ska vara en icke-partipolitiskt bunden organisation som ska förmedla kunskap om konstitutionen. Och det är i grunden vad den försöker att göra idag. Anledningen till att den byggdes är också för att man på 80- och 90-talet hade observerat att man tyckte att amerikaner hade en för dålig kunskap om konstitutionen. Inte minst skolbarn kunde liksom inte nämna viktiga principer i konstitutionen eller vem som hade skrivit konstitutionen.
Det förväntas man kunna göra som amerikansk skolbarn helt enkelt, drabbla alla de här amendmentsen, tilläggen då kanske till exempel.
Det här är liksom en väldigt lång, en talepunkt som har funnits väldigt länge. Men det finns en sån förväntan. Det ska man också säga att det är ett mål som aldrig har uppfyllt. Även om museet har funnits nu i 20 år så kan skolbarn idag generellt nog inte vissa grundläggande saker om konstskolan.
Men man, som du säger, man vill inte vara partipolitiska på det här museet. Förstås kan man ju tycka då i ett svenskt sammanhang. Hur väl lyckas man med det? Hur gör man ens det då i ett USA av idag som är så polariserat mer än någonsin tidigare?
Ja, det här tycker jag från mitt liksom forskarperspektiv är oerhört intressant, för att precis som du säger så ska institutionen inte då vara partipolitisk. Men det är väldigt svårt idag att ha diskussioner om konstitutionen som inte blir partipolitiska. Mm. Eftersom konstitutionen har politiserats så pass mycket. Man kan ju ta ett antal exempel på det. Det är diskussioner om rösträtt. Det är diskussioner om abortlagstiftning, om vapenrätt. Det är diskussioner om just nu då, presidentmakten till exempel. Men också saker som att högsta domstolens domare sitter på livstid. Och att senaten är konstruerad på ett sådant sätt så att små delstater som Norddakota har samma representation som jättedelstater som Kalifornien. Hur demokratiskt är det? Och så vidare. Så att och det här är ju liksom partipolitiska frågor väldigt mycket. De har blivit det i USA. Och det är klart att för ett museum som det här då, som inte ska vara partipolitiskt, så är det rimligtvis en utmaning.
Ja, det tänker jag, att å ena sidan då kanske man skulle kunna vara så utslätad på något sätt så att man blir jättetråkig och irrelevant som museum, eller så ger man sig ner bland de här skyttegravarna då, och då undrar man ju då förstås hur de gör det, att liksom hitta och balansera bland alla dessa meningsmotståndare.
Ja, och det här är någonting som de har gjort i ökad utsträckning under de senaste 10 åren. Till en början så adresserade de inte det här med liksom, partipolitik och polarisering framförallt särskilt mycket. Men under de senaste 10 åren har de gjort det. Man känns det tvingade att göra det, tror jag, eftersom som den politiska polariseringen i USA har vuxit sig så oerhört stark. Det går nästan inte att liksom komma förbi den. De har varit tvungna, tror jag, som institution att hantera det på något sätt. Och vad de gör är att de framförallt betonar vad man i USA då kallar för civil dialogue. Någon form av respektfullt samtal kanske man skulle kunna översätta det som i Sverige. Mellan meningsmotståndare. Sätt som de definierar så att säga meningsmotståndare på är konservativa och liberala eller mer vänster forskare helt enkelt när det gäller konstitutionell rätt. Så att de ägnar väldigt mycket energi åt utåtriktat program med paneldebatter, men också en podcast som de har till exempel, som diskuterar konstitutionell rätt då, men från ett höger och från ett vänsterperspektiv.
Mm. Och jag såg på deras hemsida några av de senaste sakerna de har pratat om och bjudit in oliktänkare kring då, var ju just det här 14:e tillägget, va? Det som handlar om medborgarskapet, ja. Huruvida man blir automatiskt medborgare när man föds i USA. Det är en sån fråga där man har tydligen haft väldigt många olika gäster som då, vad jag begriper då, har stött och blött de här frågorna. Men funkar det då, skulle du säga, när du tittar utifrån ändå på det som den här verksamheten bedrivs som? Alltså, hur väl faller det ut?
De har en väldigt hög profil, det här museet. De försöker verkligen vara det nationella museet som de vill vara. Och de här personerna som de bjuder in till de här samtalen är oerhört högprofilerade och välmeriterade forskare. Och vad de gör i de här diskussionerna är att de ser till att diskussionerna fokuserar på lagtext. De juridiska diskussionerna. Det gör också att om gemene man så att säga försöker lyssna på de här, så de är väldigt svåra genomträngliga för många, tror jag. De ligger på en väldigt hög akademisk nivå. Men just att de fokuserar på det juridiska och på vad konstitutionen säger och olika tolkningar, liksom rättsfall och sådär, högsta domstolens utlåtande. Det gör också att de inte fokuserar på de sociala konsekvenserna av det här. Så när du nämnde precis det här med birthright citizenship. Mm. Och det är klart att det har ju en jättelik konsekvens för tusentals, om inte miljoner amerikaner. Mm. Men det är ingenting de fokuserar på och diskuterar, utan de diskuterar olika typer av tolkningar av konstitutionen som text. Mm. Och det är ju lite begränsande, för det är klart att juridik är också politik, och allting som har med konstitutionen att göra påverkar människor i sin vardag. Aborträtt är ju ett jättetydligt sånt exempel. Mm.
Vad tror du man vill göra? Det låter ju som att man anstränger sig mycket för att kunna balansera i det här polariserade landet då. Men samtidigt när USA, som många har sagt, då befinner sig i en konstitutionell kris på mängder av fronter. En sån här institution kanske skulle kunna fylla en viktig roll att, vad vet jag, försöka jämka mellan oliktänkare eller vidga förståelsen generellt sett bland befolkningen. Vad kan de spela för roll i det här krisande USA?
De vill spela en sån roll. Jag har intervjuat folk som kommer därifrån institutionen, och de vill vara en modell för USA. Det är ju inte rimligt, skulle jag säga, att de är en modell för amerikaner i allmänhet. För att den här typen av samtal är inte någonting som amerikaner i allmänhet kan ha. Men de kan vara en modell, tror jag, för andra museum och kanske också för mediebolag till exempel. Hur man pratar om svåra politiska frågor. Mm. Det amerikanska medielandskapet är oerhört politiserat idag, och det är ett problem. Så att de vill spela en roll där. Men sen så är det ju då frågan vilken roll de faktiskt spelar idag. Och de har en väldigt hög svansföring. Men tyvärr så når de nog inte ut precis på det sättet som de vill. Och jag tror faktiskt att en anledning till det är just att de försöker vara nyanserade. Det är inte det som bryter igenom i medieklimatet, utan det som bryter igenom, det är de ideologiska tolkningarna som olika tankesmedier till exempel står för. Det finns en potentiell komplicerande faktor här, och det är just att vi har pratat om det här med att USA potentiellt då befinner sig i en konstitutionell kris. När de flesta pratar om det så är det i juridiska termer eller politiska termer. Men det kan vara så att USA också befinner sig i en konstitutionell kris i kulturell bemärkelse. Alltså just om man betraktar då konstitutionen inte bara som ett juridiskt dokument och som ett politiskt dokument, men också som ett kulturarv. Det finns slitningar här kring konstitutionens status i USA. Och där tror jag att det här museet, jag tror inte att de är oroliga för det, men det är någonting som ligger här i grunden och skaver hela tiden. Vilken roll har liksom konstitutionen i det amerikanska samhället idag som symbol? Jag tror att det har fått sig en törn under de senaste, så där, det är långsamt under de senaste decennierna, och sen så potentiellt lite mer accelererande under senare år.
Det säger Adam Hjortén, historiker vid Svenska institutet för Nordamerikas studier vid Uppsala universitet. Och det får också avsluta dagens Vetenskapsradion historia. Vi är tillbaka nästa vecka ute i våra försomriga trädgårdar för att berätta om trädgårdens historia i Sverige. Missa inte det.
Vetenskapsradion historia gjordes av produktionsbolaget Prata för Sveriges Radio P1.
Det är dags för kråkfåglarnas papegoja i det avsnitt av Bannerheds bevingade vänner som vi får höra om en liten stund. Nötskrikan. Och apropå fåglar.
Under fågelsångsnatten hörde vi vacker sång. Men också rätt så knasiga ljud. Och så en fågel som var alldeles särskilt efterlängtad.
Det låter ju verkligen som en kärsångare här nu som sjunger.
Kul grej!
Herrejösses!
Det är helt galet!
Ja.
Och är du nu 100% säker?
Ja.
Ja, 100%! Mm. Ja, det kan ju inte bli bättre.
Nej.
Hör hela fågelsångsnatten när och hur många gånger du vill i appen Sveriges Radio Play.
Författaren Thomas Bannered och producenten Emmy Bergqvist har riktat kikaren mot en riktig skönhet i Bannereds bevingade vänner. Och i programmet läser också skådespelaren Reine Brynolfsson nyskrivna fågeltexter av just Thomas Bannered.
Titta, nu får jag in det så fint i kikaren här. Vår färggrannaste kråkfågel. Vad ska man säga om den här färgen? Som en solblekt tegelpanna. Blek, grå och rosa på något sätt hela fågeln. Och så vingtäckarnas självlysande blå färg som accessoarer. Finklädd i sina ganska dämpade nyanser. Och så under ögonen har den två tjocka tuschsvarta streck. Och jag har tänkt på det när jag tittar på orientering på TV. Tove Alexandersson och de andra stjärnorna har börjat att pröva med att måla svarta streck under ögonen. Kanske inspirerad av nötskrikan, vem vet. Och det måste väl vara för att dämpa ljusreflexerna, antar jag. Och underlätta kartläsningen. Där kommer den. Där.
Wow. Den är så stor ju.
Ser du den knotiga gamla sparbankseken långt bort i hagen? Den kan vara planterad av en nötskrika. Någon gång när Magnus Eriksson regerade Sverige på 1300-talet. Kanske hade skrikan överskattat sin aptit och lagt upp ett onödigt stort vinterskafferi. Eller också hittade den helt enkelt inte alla ollon den gömt. Och så blev de kvar i jorden och fick gro bäst de ville. Nötskrikan är kråkfåglarnas papegoja. Rena färgexplosionen i gammelrosa och himmelsblått jämfört med släktingar som kaja och kråka. Men det var en framstående boplundrare som gärna tar för sig av mindre fåglars ägg och ungar, vilket ju inte verkar så sympatiskt. Men det kan vi faktiskt inte klandra nötskrikan för. Ty fåglarna vet ingenting om moral. Inget om rätt eller fel. De bara lever sina liv.
Han håller sig till marken, den här nötskrikan. Och rotar här i fjolårslöven efter något att stoppa i näbben. Man förknippar ju nötskrikan med bok och ek. Och framförallt med ollonprovianteringar på hösten. Och den flyger mellan träden och mellan skogarna. Men här är vi i en solgenomlyst djungel av hägg och al. Som ligger bara någon kilometer från Bromma flygplats. Och det är den lilla runda kyrksjön. Med omgivande lövskogar och fullt av snår och snärj och död ved som både insekter och fåglar älskar. Och den här lilla sjön är bara ett par hundra meter tvärs över. Och för nästan tankarna till sjön Mien hemma i Småland. Som visserligen är större men också så där alldeles rund. För att den uppstod av ett meteoritnedslag en gång för väldigt länge sedan. Och runt hela kyrksjön här så vimlar det av trastar och starar och grönfinkar. Och det är så spirande och så grönt överallt som det bara kan vara nu i maj. Titta, nu kommer han här. Den är ju väldigt vacker alltså. Och så i flykten när den far upp på en gren här så riktigt lyser den stora vita övergumpen. Det är ett sånt här kännemärke om man bara råkar se något i ögonvrån som far förbi. Men som du säger, den är faktiskt större än man kanske tänker sig. Speciellt här när vi är i en sån här lövskog där det vimlar av trastar. Då ser man hur mycket större nötskrikan är. Vi har ju 8 kråkfåglar i Sverige. Eller 9 om man räknar med svartkråkan. Och de mest kända är ju skatan och kajan och kråkan och korpen. Men det som inte så många känner till är att nötskrikan är alltså den klart vanligaste av alla våra kråkfåglar. Man räknar med en 300 000 par någonting. Och även om nötskrikan inte direkt skyr mänsklig bebyggelse så håller den sig ju gärna i skogstrakter. Och det är helt enkelt därför man inte ser den alls lika ofta som till exempel skator och kajor.
Nu stack den där, va?
Ja. Där flög den över skogsstigen och upp bland alarna på andra sidan.
Vi låter jagaren passera.
Nötskrikan jamar, ungefär som ormvråken. Men som jägarna säger, det är inte så svårt att skilja dem åt. Eftersom nötskrikan jamar från skogen och ormvråken från himlen. Den kan också härma sin ärkefiende, duvhökens kacklande. Vem det nu är som härmar vem förresten. Men det får vi väl aldrig riktigt reda på. Men framförallt förknippar man nötskrikan med ett förskräckligt skränande oljud som får en fågel som skatan att framstå som musikalisk. Ett hest grisskrik som sänder rysningar av obehag längs ryggraden på en. Synd på en så vacker fågel kan man tycka. Och kanske slår det mig nu när jag tänker på det. Är det ingen tillfällighet att den enda gången jag köpt en uppstoppad fågel så föll valet på just nötskrikan. Det är väldigt länge sedan nu, men den är fortfarande lika vacker. Och framförallt helt stum.
När jag tar fram min slitna gamla fälthandbok ur fickan här. Den är säkert från 80-talet, även om inte jag har ägt den så länge, så ser jag här att det faktiskt är nötskrikan som har fått det mest framträdande porträttet på omslaget. Jag har inte tänkt på det innan. Och den sitter där med sina tilltufsade jazzfjädrar och öppen näbb, liksom beredd att greppa om ett ekollon. Vacker. Tillsammans med Törnsgatan, Steglitsen och Kungsfiskaren. Nu flög den upp här.
Mm.
Ofta bygger den ju boet en bit upp i en gran eller sådär. Så det är möjligt att den har boet en bit upp i backen. Och sen flyger ner för att leta mat här närmare sjön. Den är ju som sagt känd för att lägga upp ollonförråd på hösten. Men på kråkfåglars vis så äter den lite vad som finns till hands. Daggmaskar och insekter och kanske någon smågnagare. Och så kanske lite frukt och bär som dessert. Framåt sommaren och hösten. Och det sägs att en enda nötskrika kan gömma undan flera tusen ekollon bara på en månad under hösten. Och därav alltså att det är vår främsta ekplantör, nötskrikans undangömda ollon, som gror och växer upp till väldiga träd.
Nu i P1, när klockan blir 3, får vi nyheter.
Här är Ekot. Idag så har det växt åtal mot den svenska medborgaren och två gånger terrordömde Osama Krayem. Rina Devgun, senior åklagare vid riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet.
Vi har idag väckt åtal för grov krigsförbrytelse och terroristbrott. Det här rör då en gärning, ett mord, som är begånget i Syrien under den väpnade konflikten. Där vi svensk medborgare, den idag åtalade, för en brutal avrättning på pilot.
Den tidigare Malmöbon Osama Krayem åtalas alltså för både grov krigsförbrytelse och grovt terrorbrott. Själva händelsen ska inträffat kring årsskiftet 2014 och 15. En jordansk stridspilot blev tillfångatagen av IS-krigare vid Raqqa i Syrien. Och någon gång mellan julafton 2014 och den 3 februari 2015 blev han brutalt avrättad. Mannen spärrades in i en bur som sedan eldades upp. Själva förloppet filmades och filmen spreds sedan i propagandasyfte, menar fallets andra åklagare, Henrik Olin, vice chefsåklagare vid Riksenheten för säkerhetsmål.
Det utgjorde vid det här tillfället i februari 2015 ett, kan man säga, ett nytt, tidigare inte skådat steg i IS våldspropaganda.
Och samma Krayem ska tillhört en av IS så kallade elitstyrkor, som enligt åtalet haft en aktiv del i avrättning, samt filmandet och spridningen av den filmen. Det här är något som försvarsadvokaten Peter Eklund avfärdar.
Han vidgår att han har varit på plats, men han har inte agerat på det sätt som åklagarna gör gällande.
Rättegången inleds den 4 juni.
Reporter här, det var Emil Rönnlund. Ett litet barn hittades avlidet i en bostad i en mindre ort i Skellefteå kommun. Fallet utreds som misstänkt grovt vållande till annans död, rapporterar Norran. Och de närmare omständigheterna kring vad som har hänt är än så länge oklara. Två personer har hämtats in till förhör. Fallen av kolera ökar i det krigshärjade Sudan. Enligt landets hälsodepartement så har sjukdomen skördat 172 människoliv på bara en vecka. Även Läkare utan gränser rapporterar om ett växande kolerautbrott i Sudan. En stor explosion har inträffat på en kemikaliefabrik i östra Kina, där enligt rapporter i statsstyrda medier. Bilder visar hur rök stiger från den här platsen och tornar upp sig över staden där fabriken ligger. Det rapporteras inledande inga dödsfall. På ren väderprognos ikväll och i natt så rör sig regn norrut över Götaland, Svealand, sydligaste och mellersta Norrland. I nordligaste Norrland klart till halvklart. Imorgon får Götaland moln, regn och 10-15 grader. Svealand samt Gävleborg, sol varmt med moln. I östra Svealand till eftermiddag någon skur 8-13 grader. Norrland molnigt med regn av och till 5-12 grader. Det var Ekot med Johan Westerberg.
Radiosporten börjar med internationella olympiska kommitténs beslut om att Ryssland och Belarus stoppas från deltagande i OS 2026. IOK hänvisar till tidigare bestämmelser från mars 2023 att ett lag av idrottande med ryskt eller belarusiskt pass inte får delta, inte ens under neutral flagg. Och till fotboll, mångåriga landslagsmittbacken Linda Sembrant går mot sitt slut i blågult. Nu berättar hon att sommarens EM blir det sista hon gör i landslaget. Vi hör Sembrant till SVT.
Ja, jag har fått den frågan under några år nu, men ja, det här är mitt sista mästerskap. Det känns rätt och det känns bra och jag ser verkligen fram emot sommaren och jag hoppas att verkligen vi kan göra någonting stort. Så att det är det jag siktar på just nu.
Och mer från damlandslaget, för Stina Blackstenius som sköt Champions League-titeln till Arsenal i helgen är sjuk och saknades på tisdagens träning med fotbollslandslaget. Landslagsläkaren kommer att följa utvecklingen och hoppas att Blackstenius kan ansluta till samlingen senare.
Där är P1, Sveriges Radio.
Jonas, du ringde aldrig igår och sa godnatt.
Gunnar, jag ska säga som det var. Efter att ha ringt fyra Gunnar Bolin och önskat dem alla godnatt, utan att ha fått någon kärlek tillbaka, tänker jag, så gav jag upp. Ah, vad har du för nummer, okay, Gunnar?
Okej. Ja, vi tar det sen.
Okay.
Vi talade igår om det här med att det var någon sorts trend på sociala medier med män som ringer till varandra och säger godnatt. Men i det här vardagssammanhang säger du godnatt till din fru?
Jag säger godnatt till min fru, absolut. Ja, nu fick jag tänka efter, gör jag det? Det är väl någon sån där reflexmässig sak som man säger. Ja, jag säger godnatt.
Den som släcker lampan först eller om någon går och lägger sig före, sådär, då verkar det jättekonstigt bara gå iväg.
Jag bara försvinner.
Ja.
Jag tycker hon gör det ibland, kan jag meddela via radion till henne.
Ja det, vi hoppas att hon lyssnar.
Ja.
Vi övergår till en alltför bortglömd hjälte. I just came in off the street. Looking for somewhere to eat. I find this small cafe. I see a girl, then I say, may I sit and stare at you for a while? I'd like the company. Man ska ju aldrig sätta folk på pottkanten sådär, men kände du igen det?
Nej, det är ju, alltså jag kände ju igen det som Lou Reed, vilket det ju inte var. Men och så vill jag gärna vara den här basisten som ju verkar ha rökt på innan och spelar en väldigt märklig basgång som liksom inte hör ihop med låten. Fantastiskt!
En 17-årig Mike Oldfield.
Oj, var det så?
Som är basisten. Ja, det är det. Och det här är ju egentligen, det här är 1970, så att Lou Reed hade inte, det är ungefär när han gör sin första soloplatta i England också. Men det här är Kevin Ayers, och det är en sån där bortglömd engelsk hjälte. Men den legendariska diskjocken John Peel, han sa Kevin Ayers begåvning är så vass som man kan utföra ögonkirurgi med den. Och man ska ännu mer, så Nick Kent som skrev massa böcker om engelsk pop, så att Kevin Ayers och Syd Barrett were the two most important people in British pop music. Everything that came after came from them. Och det är därför jag anser den som bortglömd hjälte, den Kevin Ayers.
Ja, alltså, och jag måste nog medge att jag inte ens har kunnat glömma bort honom.
Nej, och du är ju ändå en popkille, kan man
verkligen
säga.
Verkligen. Nej, ja, det här, det låter ju, jag kommer inte ihåg när Transformer kom, Miller Reed, men den måste ha kommit något år senare, några år sedan.
Ja, 71, 72.
Och inledningen på den här låten är ju, där måste ju Miller Reed
ha. De har snott.
Ja, väldigt.
Ja, tydligt, från den 17-årige Mike Oldfield. Ja, ni lyssnar alltså på Talkshow i P1. Catherine är fortsatt sjuk, ni får att det går med mig, och så har vi stabil Jonas Bonnier vid min sida. Och 1970 var ju det här i England. Det är lite tidlös den här musik. Kanske är svår att sätta riktigt datum på. En annan sak som kan ha oroat lyssnarna. Jag hörde att du påminner om det även vid lunchtid idag. Jag duschade faktiskt i morse.
Ja, grattis kan man kanske säga då.
Nej, men inte om man duschar varannan dag tycker jag inte man behöver säga.
Nej, okay.
Grattis. Men vi talade ju om det här igår och fick enormt stor respons från er lyssnare. Ska man duscha på morgon? Ska man duscha på kvällen? Hur ofta ska man göra det? Och vad tror du är som väcker så mycket engagemang? Hur ofta man duschar?
Alltså, vardagsnära företeelser väcker ju väldigt starkt engagemang. Jag pratade i talkshow om vettextraser, alltså de här traserna. Och frågan är, när kastar man dem? När köper man nya?
Jag har genast åsikter.
Hur får man dem rena? Och inte nog med att väldigt många har sin egen väldigt distinkt uppfattning i frågan, utan också en väldigt aversion mot någon som tycker annorlunda och som har en annan princip. Okej, Gunnar, berätta, vad gör du?
Nej, det så slog mig som jag grälar med en kompis. Jag har en bizarr kompis som borstar tänderna före frukosten.
Aha.
Gör du också det?
Ja, känner mig lika bizarr som din kompis.
Okay,
ja, alltså, man går ju upp och borstar tänderna på morgonen.
Jag hoppas att han inte lyssnar. Jag har ju hävdat att han är ensam i världen.
Alltså vadå, du avstår från... Men det är väl till frukost som du träffar dina närstående? Och då ja, men, behöver du ha en god munhygien?
Jag pussar dem inte på mun varje morgon. Nej, men jag tycker att kaffet inte smakar gott när det blandas med spearmint och florsmak. Vi får se om våra lyssnare har åsikter om detta. Det är ju samma som att jag duschar ju efter frukosten också, annars tror jag att jag är på hotell om jag sitter påklädd och äter frukost.
Jag håller med om att det är något speciellt med att äta frukost påklädd. Det känns inte helt bekvämt.
Nej, men det är som att man liksom har gått ner i frukostmatsalen.
Ja.
Jag antar att du har sett den här videon på Emmanuel Macron och hans fru som spridits som en löpeld sen igår.
Ja, det är verkligen, det blir viralt väldigt snabbt såna här saker.
Det är, man får alltså se hur härskapet Macron är på väg ut ur ett flygplan, och så ser man Emmanuel, och så ser man en hand som kommer liksom mot hans mun och trycker bort honom ganska brutalt.
Ja.
Och så ser man att han ser kameran och ler lite. Och sen så är det en underlig efterföljd. Sen går de ut och ska gå ner för flygplatstrappan, de är i Vietnam. Och så ser man att Emmanuel gör den lilla böjen med armen som tyder på ta tag i den här älskling.
Mm.
Men det gör hon inte då.
Nej.
Går den här filmen att tolka på flera sätt?
Alltså, för det första så